KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
År, nytt poddavsnitt och denna gång så ska vi analysera SHL och Hockeyallsvenskan igen. Men vi har faktiskt en nyhet den här gången och det är att Pelle Hägglund har kastat in handduken. Och vem blir då Pelles ersättare? Jo, Jon Häggqvist kommer in här som mitt fjärde val faktiskt, som jag ska vara helt ärlig. Men
jag förväntar mig inget annat heller.
Jon, fylla Pelles skor, hur ska det bli?
Ja, vi får väl se här. Hans skor här på kontoret är ett par, du har sett dem Adam, det är ett par gamla foppatoffer som det är hål i, så att det känns ändå som att det är överkomliga skor att ta sig i på något sätt.
Inga varenda fina, gång fina jag ser de där skorna. Ja, men varenda gång jag ser de där skorna på redaktionen så funderar jag på hans knämår.
Ja, de är en klass för sig. Vi kanske ska lägga upp en bild någonstans någon gång så folk får se. Mm.
Ja, därför känns det på något sätt tryggt nu när Jon kommer in här i podden. Du har ju varit med tidigare under säsongen, ska vi säga också. Men Bäckis, du är ett stående element i de här analyspoddarna och du har fullt fokus på SHL. Hur har du följt SHL under jul och nyår här, där det har varit en hel del hockey men lite uppehåll också?
Ganska intensivt får man säga. Man har ju verkligen tid att sjunka ner i soffan och dricka lite glögg och ha lite fint. Familjen kanske inte tycker att det är lika trevligt, men ja, det är ständiga förhandlingar hemma vid och få till det här hockeytittandet också, men jag tycker att det har gått bra.
Mm. Och på tal om nyheter så måste vi väl berätta det för våra poddlyssnare också att Mr. Marcus Bäckström har blivit farsa här för några veckor sedan, så det är ett nytt kapitel som inleds och kanske kan det här förändra synen för dig som expert kanske. Kommer du bli mer liksom sympatisk, tänkte jag säga.
Tvärtom tror jag. Med tanke på mindre sömn på nätterna, då brukar man bli grinig. Så att det kanske slår så istället.
Ja, nej, du vet att jag gillar Rebeckes.
Ja,
emellanåt, exakt. Jag tycker att vi dyker in i det djupa blåa SHL-vattnet och tar upp den hetaste snackisen överlägset. Det är ju så att tränare sparkas hejvilt varje säsong, varje år som går, och det hann inte gå mer än 6 dagar av det här året 2020 innan vi fick se den första tränaren sparkas, och det har ju varit på gång ett tag. Det har ryktats om att Magnus Sundqvist har suttit löst i Brynäs, och till slut valde Brynäs ledning att kicka honom trots att de har pratat om utveckling och inte avveckling. Och det är väl där jag landar någonstans, Marcus Bäckström. Vad känner du spontant när du hör att Magnus Sundqvist inte längre är Brynäs huvudtränare?
Ja, som du säger, det har väl varit en av de största snackisarna under hela hösten här. Sundqvists vara eller icke vara i Brynäs. Och ja, giljotinen föll här precis nu, och ska man tro snacket så kanske det var lite senare än vad man trodde ändå. Men på det stora hela så känns det ju mest bara bedrövligt, tycker jag. När man hör hur Brynäs-ledningen har motiverat det här och hur man har skött retoriken sista veckorna, så tycker jag att det är snudd på genant.
Hur menar du då?
Nej, men Micke Campese där har ju varit jättetydlig under hela hösten att, just som du sa, det här med utveckling och inte avveckling. Senast i förra veckan så tror jag Micke Sundlöf också använde det begreppet, och så går det en förlust till och sen åker han. Jag tycker också att i samband med att Brynäs drog upp riktlinjerna för sin säsong, så tycker jag att man ligger ungefär där man har förväntat sig, eller jag har förväntat och många andra har förväntat att de ska ligga. Jag tycker att man har haft en felaktig självbild och haft lite för stora förväntningar på det här laget. Så jag tycker att det är panikartat med anledning av att man ändå har 7 poäng ner till kvalsträcket.
Är du förvånad, Jon, att det blev så här för Brynäs del?
Nej, jag är lite som Becker, så jag är lite förvånad över att det dröjde så pass länge. Jag hade förväntat mig kanske också att han skulle ha, om de nu skulle göra någon typ av manöver och kad eller någon justering, att det skulle ha skett tidigare. Men historien upprepar ju sig jämnt här i Brynäs, så jag ser ju ganska stora likheter med det lag som jag följer på daglig basis här, Modo, där man gjort tusen olika rekryteringar under tusen år och lika många avskedningar liksom. Och till slut så gick det liksom inte längre. Modo halkade ur SL, och var de är idag vet vi liksom, har fått börja om på ny kula. Och det känns som att Brynäs, jag ska inte säga att det är en karbonkopia på det, men det känns som att de kanske kunde ha kikat lite norrut, och Sunne var ju var här och hört och sett allting som har skett här uppe och liksom sett vad Modo gjorde fel. Det känns som att Brynäs gör ungefär samma fel här. Kortsiktigt tänk, även om de vill framstå som att de har väldigt långsiktigt tänk, så blir det kortsiktigt när man så snabbt gör sig av med personer. Och det känns som att de skulle behöva ha lite mer is i magen, och som de nämnde själva också, som Bäckes inne på, det här med utveckling istället för avveckling, försöka tro på det man gör och gå vidare på så vis. Men sen hockeyns värld är som den är, och jag tror Sunnel sa någonting idag om att det är en pissvärld och att den är inhuman, att det blir så här till slut. Inte ordagrant vad han sa, men ungefär det sa han, och det är väl lite så, det blir väldigt lätt stressat i dagens ishockey och särskilt i SHL.
Mm. Samtidigt där så är det ju, jag tycker, det är ju Sundlövs jobb. Det är ju han som sitter på makten och kan bestämma hur det ska bli. Och då att liksom, jag förstår att Brynäs är en komplex förening, som även Mod och Leksand också. Det är många som tycker och tänker i och runt det här. Men när man sitter som sportsligt ansvarig, så har ju Micke Sundlöv har ju chansen att faktiskt styra det här. Det är ju han som sitter på makten och måste vara stark både utåt och inåt. Och det tycker inte jag att han är i det här fallet. Och då nu sitta och prata om att det är jobbigt att driva en elitförening. Ja, det är det ju liksom. Och han är ju gammal i gamet. Han om någon borde ju veta.
Men fick man inte känslan att det här var på gång när Sundlöv, du refererade till den här intervjun som Sundlöv gjorde med vår kollega Sasse Sandström tidigare under det här året faktiskt, att han sa att vi pratar utveckling och inte avveckling, men han sa i samma mening också att snart dras repet åt. Och där läser man väl mellan raderna att ja, det är en, max två matcher ifrån att Sundqvist får sparken. Så han hintade väl lite grann om det där. Så måste jag säga också att ni båda är inne på att det här drog ut på tiden och att ni förväntar att han skulle få kicken under hösten kanske. Och som jag ser det, enda anledningen varför Sundqvist har fått vara kvar så här länge, det är ju för att Roger Melin och Tommy Sjödin har sparkats under de två föregående säsongerna, och att Brynäs så länge de har kunnat försökt undvika den här tränarsparkningen. För att som du är inne på, Bäckis, det är ju genant av Brynäs som förening, som är en sån stor maktfaktor och med den positionen de har i svensk hockey rent historiskt, att hamna i det här läget igen. Och det handlar ju bara om att de har satsat på fel häst under flera säsonger. Jag ser ju, jag skulle rikta mycket kritik mot Andreas Takell i det här läget, med tanke på att han valde att förlänga med Magnus Sundqvist efter att Tommy Sjödin fick sparken, och förlängde faktiskt hans kontrakt med 1,5 år till våren 2021. Och där kände jag väldigt tidigt att Magnus Sundqvist, jag gillar honom som person, han är lätt att tycka om, men han står väl för en hockey som jag inte tycker är förenlig med Brynäs, där de vill spela en mer glädjefylld, passionerad, snabb hockey där det ska vara ett stort puckinnehav. Medan Sundqvist, som jag ser, är mer en coach som kanske har ett klassiskt styrspel, dra tillbaka sina trupper, förlita sig på motståndarnas misstag och gå attack på den fronten. Och där känner jag väl att Brynäs största misstag i det här, det är dels att de hade fel, eller de valde fel tränare vid fel tillfälle, förlängde med honom för länge, och att de har värvat ihop en trupp som du sa, Bäckis, de har haft fel förväntningar på truppen, och de har inte fått någon utveckling heller. Det ska man ju säga, att titta på det här laget. Kan ni säga någon spelare, om vi tar dig först, Jonas, kan du säga någon spelare som har blivit bättre i år jämfört med förra säsongen? Kanske att man kan hävda Josef Ingman, men finns det någon annan i dina ögon, Jon?
Nej, i så fall hade jag väl plockat fram den ur hatten. Nej, jag kan inte komma på någon alls. Så som du säger, det känns som att det var väl också rätt mycket snack i samband med att de förlängde med Sundqvist, som att är det här verkligen är rätt? Liksom, är det här som hand i handsken för Brynäs, och med facit hand så var det ju inte det. Jag förstår kanske sitt som de var ju, för de tog ju förmodligen beslutet då på vad de tyckte var goda grunder. Det är inte så att de skrev fast en tränare bara för att, men det känns lite grann som att det nu för tiden handlar mycket, det hamnar i något läge där det handlar om att man ska skicka signaler till andra snarare än att liksom välja verkligen rätt, utan ja, nu knyter vi upp Sundqvist här på några år och det ser bra ut liksom utåt, att vi binder upp honom på längre tid, att vi tror på honom liksom, och när man kanske borde analysera mer om det är verkligen rätt i grund och botten, om man kanske borde gå på ett annat spår. Det är mycket liksom, framförallt skulle jag väl säga att Brynäs också, det är mycket signaler och det är mycket projekt och mycket idéer och mycket framtidstänk, och det bottnar väl också i det här som Bäckes inne på med det här med att man kanske haft en lite felaktig självbild under en tid här, och att man back to basics lite grann, tycker jag. Förstod ni vad jag menar?
Ja, absolut, 100%. Men Bäckes, om jag ställer den här frågan, och det här kanske inte Brynäs i synnerhet utan ligan generellt och svensk hockey, det kanske inte finns tillräckligt många kompetenta huvudtränare som kan axla ett jobb i Brynäs och föra den klubben framåt. Vi såg att Thomas Bulan Berglund gjorde det när Stefan Mexén anställde honom, det blev ju jackpot, men i övrigt är det väldigt många som har misslyckats under det senaste decenniet. Det kanske inte finns tillräckligt många tränarnamn i den där pölen där ute för att hitta ett namn som skulle kunna föra Brynäs framåt.
Nej, men det är ju tunt. Så är det ju faktiskt.
Det finns ju inga visionärer, känns
det
som.
Nej, men sen det är ju liksom en fråga som jag brukar rikta ganska ofta också. Föreningar pratar ofta om spelarutveckling och att man ska lägga mycket pengar på juniorverksamhet för att få fram produkter. Men ibland så undrar jag lite grann också så här, hur mycket pengar läggs det på ledarutveckling? Vilka föreningar är i Sverige som faktiskt producerar elitledare på löpande band? Det är inte så jättemånga som gör det. Bästa exemplet kanske är Färjestad, som gång på gång faktiskt har levererat under många års tid många ledare, men jag tycker att det är faktiskt en aspekt som borde finnas med mycket tydligare i hur man kommunicerar och hur man vill jobba också, att det handlar faktiskt om att rekrytera skickliga ledare för den här typen av verksamhet på den här nivån, och jag tycker att det är för få som faktiskt pratar om det också.
Mm, intressant. Vi ska faktiskt ha lyssna till två intervjuer här också i podden. Det är vår reporterkollega Daniel Sasse Sandström som under måndagen här träffade både sportchefen Micke Sundlöf och klubbdirektören Micke Campese i Brynäs, som fick motivera sitt beslut och även prata om Andreas Takells nya roll i Brynäs IF.
Om vi börjar med ledarna, de som tar över nu då är ju Ove Molin och Micke Holmqvist, Honken. Vad tänker du om det, och vad är tankarna så att säga inför det som kommer nu framöver?
Nej, men tankarna är att vi får, även om de har varit med tidigare naturligtvis och haft del i det här som vi alla har, så en liten omstart, och sen här är det tydligt, är vi tydliga med att säga att vi letar en ny huvudtränare, så är det, och det vet de om, det vet spelargruppen om, och sen om det tar en dag eller en vecka eller 4 månader, det återstår att se. Vi ska vara otroligt noggranna i vår rekrytering, och det här är någon som ska leda Brynäs i flera år framöver.
För inte så länge sedan som pratades det om att Stefan Nyman, som har varit i Lugano, ska in i laget. Vad kan du säga om det? Är det fortfarande aktuellt?
Nej, jag har ingen kommentar om namn överhuvudtaget. Vi sonderar terrängen och så får vi se, och vi kommer träffa ett antal intressenter eller som är intressanta för oss, och som sagt var, vi kommer vara otroligt noggranna i den processen.
Vad har spelarna sagt nu på morgonen?
Nej, inte jättemycket. Det är ändå en kompis, en kille som vi har jobbat mycket med, så att det blir lite tungsint sånt här, men nu ska vi in i verkligheten igen, och vi har en match på torsdag med träning på eftermiddagen och möten nu, så att det är bara att bita i, och återigen sjukt tråkigt att det här ska behöva hända.
Du sa nyss att du inte vill prata namn, men ändå ett namn som sipprade ut här, och det är, i din gamla klubb finns det en tränare som heter Björn Hellqvist som då har kopplat samman med Brynäs redan nu här på morgonen. Vad tänker du runt det?
Ja, jag vet vad jag tänker, eftersom jag vet var han sitter och vet vad han sitter i för situation, så att jag behöver inte sticka under stolen med att jag hade ett bra år med Björn. Och Björn trivdes med mig, det får han kanske berätta själv, och jag trivdes med han. Men det är långsökt att vi ska jobba ihop i Brynäs.
Du, innan jag släpper dig, tränaren får gå. Det är ofta så, för man brukar säga att det är svårt att sparka hela laget. Men vad säger de om spelartruppen, den spelartrupp ni har? Varför har det inte gått bättre i år?
Ja, vi kanske behöver lite längre tid än så, men och kort svara på det. Varför inte har gått bättre än vad det har gjort, det är krasst att vi har haft höga toppar men alldeles för djupa dalar och inte fått ihop det över tid. Sen vad det beror på, det får analyseras fram och tillbaka. Vad det gäller spelartruppen så kan vi också krasst se att vi tappar ganska så bra backar, kort sagt, i Andersson och Bertelsson. Har vi ersatt dem rätt av? Nej, det kanske vi inte har klarat av. Vi har haft Bokvist-frågan upp under hela hösten som har varit eller inte varit, och vi har bestämt att vi skulle vänta på han och se vad som hände. Har vi ersatt han rätt av? Nej, det har vi inte gjort. Så att, det är klart att det finns saker där vi får vara självkritiska och se hur truppen ser ut. Samtidigt så ska vi jobba med det här över tid, och jag tycker att vi har ett bättre lag än när vi ligger i serien. Det ska jag inte sticka under solen med. Men naturligtvis hade vi kanske hoppats att det funnits någon pusselbit till där.
Vad är det då omedelbara målsättningen, bara fråga det, just nu för laget, här i laget?
Att vinna på torsdag.
Och i ett längre perspektiv för säsongen?
Ja, ta oss till kvartsfinal, det är dit vi har sagt att vi ska vara. Vi har satt oss i ett läge som är tufft, men vi ska till kvartsfinal.
Men ni behåller den målsättningen, så att säga?
Absolut.
Och det enda jag kan säga är att, och förmedla, det är att från egentligen i höstas så har faktiskt ingenting varit heligt. Och jag förstår att man inte fattar riktigt hur lång tid det kanske behöver ta och så vidare. Fan, jag supporter själv i vissa delar. Jag fattar det. Men det är också så här att man behöver sätta vissa pusselbitar. Och sen ska vi vara helt ärliga. På spelarmarknaden, vi är inte jätteattraktiva. För till syvende och sist så är det inte bara pengar för en spelare. Och det är någonting som vi behöver bygga upp genom att man vill komma till Brynäs. Och det, man kan tycka att vi inte gör. Och vi inte, jag kan säga så här, vi får inte jag av alla heller. Det är inte så att vi sitter så här hela dagen, tro mig. Vi jobbar i stort sett 12 timmar om dagen hela året. Va? Sen kan man diskutera om vi inte lyckas över tid. Att, jag menar, är de rätt? Självklart. Fullt rätt fråga att ställa. Men jag är ju med och lyssnar och ser. Och det, ja, så att vi behöver bli vass, vi behöver hitta vägar för det också. Liksom. Men vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att hitta de vägarna. Så det är väldigt många pusselbitar i det här.
Så är det. Du, en annan grej då, det var ju inte bara det faktum att Sundqvist får gå, utan ni gör även om lite på andra positioner då. Andreas Takell får en ny roll, uppgift. Berätta, vad är det här och vad betyder det?
Nej, det betyder egentligen att min uppgift är att se till att alla som på något sätt är anställda Brynäs gör det de är absolut bäst på. När vi gjorde omrokaden så gjorde Andreas Takell ett jättejobb. För mig inte minst och föreningen. När vi tillsatte tjänsten, rollen, så var det så att vi är fullt inne på att det är en så komplex organisation. Så att vi kommer att behöva ha den över tid. Sen om det är så att man kan ha en dubbelroll eller inte, det är det vi ska titta på nu. Andreas har sina spetskompetenser i soccer. Det är vi oerhört tacksamma att han har. Vi har fört en dialog. Han är fullt medveten och glad att få göra det här. Så absolut ingen petning på det sättet. Utan vi ska se till att de människor som här gör det de är absolut bäst på, det är vi skyldiga att se till.
Har den här direktörskostymen då som Takella haft, har den blivit lite för stor för honom eller inte riktigt passat honom?
Nej, men nu är vi inne i ett läge där vi ska titta på strategier, arbetssätt, vi pratar statistik, alltså alla de här grejerna. Och då är det så här att, och det är väl ingen hemlighet, han är ju en hockeyspelare liksom så. Och då är det kanske så att jag har tiden att nu under våren kunna gå in, jobba med det här, hjälpa sporten. Mm. Inte liksom i hockey utan hur vi ska jobba med det. Tankar, hur vi gör liksom idrottsligt med alla delar, vad behöver faciliteter, alla de här bitarna. Och då känns det bortkastat att den som har spjutspetskompetens på ishockey sitter och håller i de möten. Han kommer att vara med, självklart. Men jag kommer liksom hålla i den så han slipper den administrationen. Och det tycker jag är en effektivisering och att lägga kraft på det vi behöver lägga kraft på. Mm.
Micke Campes avslutade den där intervjuslingan som Sasse Sandström stod för. Vi tackar för den och landar väl kanske i Andreas Dackells nya roll här. Han går ifrån sin GM-roll, eller ska man säga petas Bäckisen, fast Brynäs inte vill använda de orden.
Nej, men det måste ju vara, för mig så är det ju en solklar petning. Prata om att han är duktig på att vara nära laget. Det kanske han är, men självklart så är det en petning i min värld att han...
Det är väl den rollen Sundlöv ska ha, alltså vara nära laget. Nu i och för sig, Dackell, han ska ju monitorera matcherna och liksom ha en överblick där. Men jag tycker det är Sundlövs arbetsbeskrivning som ska vara nära laget och han i samråd med tränare ta laget framåt.
Ja, nej, men det är ju klassisk sparkningsretorik. Och sen så, jag menar, Dackell står bakom och har ju säkert varit väldigt envis i att Sundqvist ska vara kvar. Samtidigt så vågar man inte löpa linan ut och skicka honom också, tror jag. Så att det är väl lite kompisrelationer i Brynäs IF också som bäddar för det här upplägget också. Jag tycker att det är extremt konstigt att Campese ska vara någon sammankallande till möten och han ska sköta administration, som man säger. Märkligt alltihopa, tycker jag.
Jag återkommer till en längre intervju som jag gjorde med Campese för, ja, det är väl 1,5 år sedan nu, Stefan Bengtsén sparkade, så då pratade Campese i de här stora ordalagen om att, ja, men det är en 10-årsplan som vi är inne på. Vi är inte där än. Det är en process och det kommer att ta tid. Han pratade om den här utvecklingen som vi var inne på i det här programmet också. Det är ju väldigt stora och fina ord som man då kände att, wow, kan Brynäs lyckas med det här? Då kommer de, jag menar, det kommer vara en ny framgångsera likt kanske Skellefteå, Växjö och Frölunda som vi har sett på 10-talet. Men det är en sån lång väg dit. Så jag känner att för att supportrarna i Brynäs ska känna något form av förtroende för den här ledningen, då är det ju så simpelt som att det här laget måste börja vinna hockeymatcher. Det är ingenting annat som kan göra att supportrarna kommer förlåta de senaste årens tränarsparkningar och haverier i tabellen och alla spelare som har gått in och ut. Det är segrar som krävs, det är så pass simpelt. Och jag tror också att många supportrar känner sig, de blir irriterade och rätt trött på det här snacket också som hela tiden rullas upp vid varje stort beslut i Brynäs. Vad tänker du om det, Jon, att det är lite samma citat från de här huvudpersonerna i Brynäs när vi har sett Bengtsén och Sjödin och nu Sundqvist sparkas?
Jo, det blir ju lätt att det hamnar i plattityder och liksom det återupprepas bara. Det är rekryteringsprocesser och det är utvärderingar och det är strategier hit och dit. Och det var väl lite grann det jag var inne på tidigare också, det här med signalskickning ut. Liksom att man måste koka ner det till här och nu. Vad ska Brynäs göra för att överleva, ja, faktiskt överleva i SHL den här veckan, nästa vecka och veckan efter det? Och inte prata om dem. 10-årsplaner och det är väldigt fina ord och det ser väldigt bra ut och de har väl sagt och gjort allting för att på något sätt ingjuta mod bland supportrar och sponsorer kanske framförallt och andra, men någonstans är det här och nu de befinner sig och det här och nu supportrarna vill ha resultat och absolut vinn, det sa väl också Sundlöv att i någon intervju här idag att huvudmålet nu, eller vad han sa, var att vinna nästa match liksom. Och det är väl där de är någonstans. Överlev den här säsongen nu och försök att bygga vidare på det efter det.
Ja, sen förstår jag att det är godtyckligt att säga kanske att, ja, men det gäller bara att få segrar i dagsläget. Det är oerhört komplext och det svåraste för Brynäs i det här läget. Men är inte väldigt mycket upp till bevis för Dackell, Sundlöv, Molin som är inne här på vända två, om man ska säga så, i alla fall Sundlöv och Molin, ja, eller Dackell också, han var ju i tränarbåset där för 5-6 år sedan. Det är ju Brynäskärnan här som måste leverera och visa att de kan föra klubben framåt.
Men så är det ju, och det är, nu brinner ju väggarna såklart. Det här är gamla ikoner i föreningen som är tillbaka. Jag tyckte redan inför det här omtaget som Brynäs gjorde att det var otroligt fantasilöst att faktiskt gå tillbaka till det här. Det är lite farligt att göra så. Det är verkligen dags för de här att leverera. Och risken när man gör så här är att det blir lite Änglagård andra sommaren. Att göra uppföljningar på en succé är svårt. Och jag är faktiskt lite orolig för Brynäs sett i det perspektivet.
Om man ska ta det lite kort här då. Varför Brynäs hamnat där de är just nu med, ja, vad är det, 7 poäng ner till sträcket. De är absolut indragna i botten träsket och kanske ska fokusera på det snarare än att prata om kvartsfinal. För det måste jag säga, helt ärligt, den här säsongen, det är ju bara att glömma för dem helt och hållet. Kasta den i soptunnan, fokusera på att hålla det kvar i SHL och sedan ta ett nytt omtag och hitta en ny första tränare som kan på något sätt implementera en spelidé som är förenlig med föreningen. Men som du ser det, Jon, förutom tränarfrågan här, att som vi har berört väldigt mycket, var brister det i Brynäs i dagsläget?
Ja, det är väl kopplat till det vi har pratat om med självbilden och vad är Brynäs för förening, var ska vi vara någonstans. Sen har de ju haft, som du har varit inne på Adam, att de har en trupp som kanske inte rimmar med det Magnus Sundqvist vill ha liksom. Det känns som att det, allting är osynk någonstans och det är kopplat till all turbulens runt omkring och allting har ju gjort att de hamnar i någon sorts negativ spiral och de har inte riktigt kunnat hantera den helt enkelt, varken spelare eller ledare känns det som, och nu har de hamnat i ett läge där de än en gång då rensar i ledarstaben och utan och egentligen har något svar på hur det ska fungera här framöver heller. Det känns ju, även om de nu pratar om att de ska rekrytera rätt och tänka långsiktigt och vad det är, så liksom, det känns ändå väldigt som att det är mycket som är på lösa boliner här nu, och hur det kommer påverka spelartruppen framöver kan vi ju bara sia om liksom. Men det känns inte särskilt tryggt i Brynäs på så många håll och kanter, om man säger så.
Jag tänkte i alla fall så här att jag bollar upp några tränarnamn så får ni reagera på dem och säga vad ni tycker, om det här kanske kan vara någonting för Brynäs i framtiden. Och det mest logiska namnet, det är ju såklart Björn Hellqvist, som jobbat med Micke Sundlöf i Modo tidigare, och det kom ju uppgifter här från Johan Svensson, Silly News jagare nummer 1 i det här landet, att han kopplar ihop Björn Hellqvist och Brynäs. Jon, hur ser du på det här? Du har ju faktiskt pratat med Björn om det här också, och vad fick du för känsla från hans sida när du ställde de här frågorna?
Han säger ju, upprepar sig flera gånger om och säger att jag har, ja, han skriver inte fast sig, men han säger jag har, så min intention är att fullfölja mitt kontrakt med Modo. Då menar han inte bara den här säsongen utan även nästa år och det optionsår som man har. Jag fick bilden att han var helt uppriktig med det och att det inte fanns liksom någon räv bakom örat där, utan det är vad han siktar på nu. Han är ju också en sits där han inne på en resa med Modo som i bästa fall tar dem till SHL, och de borde rimligen ha en chans här framåt vårkanten. Och jag fattar att han inte vill ta i, alltså inte på så vis, men att han inte vill ta i Brynäs fråga med tångens, utan nu han är 100% inställd på det han gör här och nu, och det är att ta Modo upp till SHL, och han kan inte skicka ut några andra signaler på något vis och vill nog inte heller tänka på det förrän när säsongen slutar. Sen får vi se vad som händer om Modo inte går upp till SHL. Det kan hända rätt mycket då med Modo. Liksom. Det är många spelare som har utgående kontrakt och unga killar som borde ta nästa steg. Och sådär. Så att det kan ju bli lite rörigt här uppe om Modo inte skulle lyckas med den riktigt tuffa uppgiften att ta sig till SHL. Men det kommer inte hända någonting med Hellqvist för den här säsongen är slut, så mycket är säkert. Och då är frågan om Brynäs har, de har nog inte kanske någon lust att sitta och vänta på honom och vad som eventuellt händer med Modo. Nej. Utan de måste ju rekrytera med start idag. Liksom.
Ja, och det är väl lite det som talar emot Hellqvist i det här läget. För annars tror jag att han är nummer 1 på Brynäs tränarlista. Jag tror att han skulle vara perfekt i den där klubben. Att han kan komma in, förändra kulturen, sätta en spelidé som är både attraktivt och framgångsrik som vi har sett senaste åren här. Men du säger det bra, Jon, där att för att få Hellqvist, då kommer han nog behöva vänta till mars, april när Modos säsong är över, för att han kommer nog inte ta ett beslut innan det, och skulle han ta upp Modos SHL, ja då fortsätter han i Örnsköldsvik såklart. Och Brynäs behöver ju nu under januari, februari verkligen jobba intensivt för att hitta rätt huvudtränarnamn. Och där har jag ett namn, eller två namn till att slänga upp som jag tänker att Bäcke ska få svara på. Och det här är väl en doldis kanske i Hockey Sverige, men jag tycker i Allsvenskan så får han den cred han förtjänar och har gjort ett jättejobb med Västerås de tre senaste säsongerna. Först tog han upp dem från Division 1. Sen så var det en fantastisk säsong när de slutade trea förra året i grundserien. Var faktiskt nära att ta sig till ett direkt kval också. Och i år så gör de det fortsatt bra med en liten spelarbudget. Och det är självklart Thomas Pannanen jag pratar om. Kanske inte riktigt har erfarenheten som krävs för att ta Brynäs jobbet. Men jag tycker att det här är en framtidstränare som Brynäs läger borde titta lite extra på, Bäckes.
Jag är ganska övertygad om att Pannanen kommer att träna ett SHL-lag inom en ganska snar framtid. Sen som du säger så kanske han inte är redo just nu. Men en oerhört intressant tränare för framtiden. Och som du säger, jobbet och resan han har gjort i Västerås är ju snudd på fantastisk. Den här en och en halv säsongen som har gått i Hockeyallsvenskan. Så att jätteintressant, ett gambling-namn i sammanhanget just nu i alla fall. Men på sikt skulle det vara en intressant tränare i Brynäs eller i vilket SHL-lag som helst.
Mm. Ja, i framtiden för sig och verkar vara oerhört omtyckt av spelarna. Och jag tycker han har ett tydligt ID i sitt ledarskap också som attraherar mig. Och jag tror väldigt många där ute, och jag skulle inte alls bli förvånad om han finns på många sportchefers bord i SHL. Men ja, det kanske kan bli en lösning där Pannanen Ivarsson, Lasse Ivarsson som spelade med Brynäs under 80-talet, har ju öppnat för att komma in i den klubben också om man skulle få frågan. De två, Ove Molin, där har vi kanske en trio för en Brynäs i framtiden om vi ska spekulera hejvilt här. Men nej, han är kanske inte riktigt redo för det steget riktigt än. Men det är tredje namnet på den här listan tycker jag, och det är Hans Wallson. Guldmakare med Skellefteå, har ju varit i Schweiz senaste åren men inte haft något tränarjobb senaste ett och ett halvt åren. Är det ett namn man borde fokusera på, tycker du, Beckes?
Ja, varför inte? Jag tror inte att Wallson har ju knappast saknat anbud. Det är svårt att se. Däremot så tror jag han kliver nog inte in i vad som helst. Och frågan är om han är redo att kliva in i en sån kittel som Brynäs är, med många som tycker och tänker så. Men absolut, om jag hade varit sportchef där så hade jag nog slagit en signal och kollat lite grann hur landet låg i alla fall.
Ja, lär ju vara rätt dyr också. Vad tänkte du, Jon?
Nej, jag ursäktar min okunskap, men varför tränar han inget lag nu? Det vet man varför han har ett break.
Ja, det är en
för
bra
som
vi
säger så
alltså,
borde det ju hagla bud över honom.
Ja, gissningsvis så har han haft ett bra kontrakt med sin schweiziska klubb. Det var väl, jag har inte kollat upp det, men visst var det Lions han var i? Om inte ute och cykla, eller var det Syr?
Ja,
skitsamma.
Det var Lions.
Ja, det var Lions, ja. Men jag gissar att han hade ett bra lukrativt kontrakt där som han fortfarande sitter på och kanske inte vill ta ett tränarjobb i SHL för att tappa de pengarna. Det är väl min gissning egentligen.
Mm. Nej, han kan nog i lugn och ro sitta och kika på SHL kvällarna och har det lite fint just nu. Men jag hoppas att han kommer tillbaks.
Sen kanske han är så klok också att han ser att de klubbar som har ryktats och parats ihop med Wallson, det är ju krisklubbar och där det har varit kaos senaste åren också. Att han inte är redo för att ta ett sånt uppdrag, utan han vill se en klubb som har medgång och är på väg uppåt och kanske är taktisk i sitt val också. Därför har han säkert avfärdat många bud som har kommit in till honom.
Alldeles säkert.
Ja. Stefan Nyman har ju kopplats ihop med Brynäs här senaste tiden. Det var ju Sportbladet med Ros och Abri som berättade att de ser över möjligheten att plocka in honom. Var ju tidigare Djurgården, gjorde fantastiskt bra där som backtränare. Kanske att han kan komplettera den här tränarstaben redan nu med Molin, Micke Holmqvist och Nyman då. Vad tänker du om det, Beckes?
Ja, alltså Stefan Nyman, det är väl det jobbet han har gjort i Djurgården, är ju, det är ju ingen som kan klandra honom för det. Sen så har jag personligen svårt att se att han är en huvudtränare. Jag tycker att han inte alls har den auran, om jag ska vara ärlig, för att ratta en sån skuta helt själv. Däremot så kan det säkert vara så att han är påtänkt till en roll i staben. Men jag tror inte att han är en huvudtränare.
Kanske plocka in honom nu. Sen petar de undan Micke Holmqvist efter ett tag som är orutinerad fortfarande på SHL-nivå. Sen tar de in Björn Hellqvist som huvudtränare. Så har de Molin, Nyman och Hellqvist. Det är i mitt tycke en oerhört kompetent tränartrio, Jon.
Det låter väldigt, väldigt bra som en trigger som skulle kunna göra någonting med Brynäs, någonting bra. Men det är ju det, liksom, både Brynäs och eventuella tränare, liksom, vem vill ta över Brynäs nu och vad vill Brynäs ta för väg? Det är ju väldigt intressant. För Pannanen hade varit jättespännande att få in i det här läget. Han kanske är precis vad Brynäs behöver egentligen. Men frågan är, vågar man ta en sånt, om man säger osäkert kort, om man får kalla honom där, i det här läget, utan, eller ska man gå på de här säkra som de har gått på tidigare också, då, korten? Det blir väldigt intressant att se vad Brynäs landar i för person eller personer.
Mm. Sen kan man ju fortsätta skämta om att Vik, Västerås alltså, är en farmarklubb till Brynäs, med tanke på att de plockade ju en halvspelartrupp, tänkte jag säga, från Västerås här i somras med Ingman, Zetterberg, Lindelöf. Ja, nu glömmer jag kanske någon också här, och det skulle vara väldigt ironiskt om de tog tränare också kommande sommar här, med tanke på att Micke Campese har gått in i klubben som klubbdirektör. Vår gamla kollega Kevin Johansson är kommunikationschef från Västerås, så att det blir någon form av Västerås invandring till Gävle om de skulle komma in här.
Mm. Johan Thornberg.
Ja, Johan Thornberg kanske, vi slänger in fler västeråsare i det här gamet.
Leif Rolin. Ny sportchef i Brynäs.
Ja, who knows. Patrik Zetterberg kliver in tillsammans med Sundlöv. Det verkar finnas många ledarpositioner i SHL-klubbarna idag. Nej, skämt åsido. Oklart läge var Brynäs står just nu. Sen ska man flika in det här också att vi, inklusive alla supportrar, har ju inte den insyn som krävs i alla lägen för att utvärdera vad de gör dagligen. Alltså jag är ju övertygad om att varenda person på de här ledande positionerna i Brynäs sliter håret av sig och jobbar arslet av sig för att det här ska vända, och de vrider och vänder på alla möjliga stenar, och då kommer man till de här obekväma besluten som är Sundqvist. Men det är ett kritiskt läge för Brynäs just nu, och de behöver göra rätt på flera fronter, och de pusselbitar som kommer in här måste faktiskt till 100% sitta perfekt i framtidens Brynäs. För annars så tror jag att de går in framtidens till mötes där det kan vara ett negativt kval som stundar för dem.
Nej, men det är väl naturligtvis så att Brynäs har ett eldop de ska igenom igen, och jag är inte säker på sikt att de klarar av det. Förra gången de var i den här situationen var det Bulan som räddade dem. Har de den turen igen i det här skedet? Det blir en spännande vår, måste jag säga.
Ja, verkligen. Och av naturliga skäl så blev det väldigt mycket Brynäs fokus här, med tanke på att Magnus Sundqvist har fått sparken. Men vi ska gå vidare i programmet. Vi pratar ju både SHL och Hockeyallsvenskan, och vi har några punkter kvar i SHL-segmentet innan vi ska gå vidare till andra ligan i svensk hockey. Och vi började ju med det konceptet förra avsnittet, Bäckis, med Adams ultimatum. Minns du det?
Mm, jag minns det.
Hur tyckte du att det landade?
Ja... Jag tyckte det var bra, faktiskt.
Du lät tveksam.
Öppna upp och säga lite konstiga saker.
Ja, det är det som är tanken med det här konceptet. Och vi har faktiskt ett ultimatum i SHL-delen, och den lyder så här. Janne Juvonen eller Axel Brage? Och då måste jag förklara mig. Och det handlar om vilken målvakt ryker om Jonas Enroth kommer in här i Leksands IF, om han ens kommer in, Bäckis.
Mm, vilken rysare. Faktiskt. Och vad som händer i Leksand nu med målvaktsfrågan. Men om jag tvingas välja utifrån scenariot att Enroth faktiskt kommer, så skulle jag säga att jag hade nog skickat Axel Brage, med anledning av helt enkelt hur skicklig han är som målvakt. Juvonen är en bättre målvakt. Sen om man blandar in ytterligare en aspekt, så Juvonen sitter på ett bra kontrakt i Leksand. Och pengamässigt, om jag vore sportchef, så hade jag nog velat avlasta den posten. Det är ju självklart att Enroth i så fall är Leksands första målvakt. Och då får man nog ha Brage som backup. Så att det troliga scenariot, om det skulle bli så här, är ju att Brage blir kvar och Juvonen får lämna Leksand med anledning av ekonomi.
Vad tror du då i procent? Hur stor är chansen att Thomas Johansson lyckas landa Enroth?
Oj. otroligt svårt i nuläget faktiskt. Nu har det ju dragit ut på tiden här. Och just nu känns det väl ungefär 50-50 faktiskt. Hur det där landar. Men nu, det är liksom, det är vild spekulation från min sida.
Ja, det snackades om att det fanns kontraktsdetaljer, och det skrev DT och Hockeypuls om här strax innan nyårsafton, och att Eneroth först kunde presenteras när 2020 trädde in i kalendern. Men om han nu skulle komma in i LEF, är han den enskilt viktigaste faktorn då som gör att de faktiskt kan klara sig undan negativt kval? För vi såg ju vad han gjorde med Örebro förra året.
Inte just nu som det ser ut prestations- och spelmässigt skulle jag säga. Djurgården har kommit upp och gjort fyra egentligen riktigt bra matcher här på raken. Och spelar han på den nivån så är jag inte säker på att det är just Eneroth som blir avgörande huruvida Leksands IF är ett SHL-lag eller inte. Utan då är det nog snarare att man behöver en spelare som kan sätta dit lite puckar. Man är ju överlägset sämst i hela ligan på att faktiskt kapitalisera på alla chanser man skapar. Så att Leksands IF, tror jag, deras existens i SHL står inte och faller med Jonas Eneroth. Utan det är andra saker.
Ja, Jon, innan det här Eneroth-ryktet drog igång att han skulle till Leksand, så gästade ju Harald Lyckner Hockeypulspodd, och då sa jag lite skämtsamt till honom, jag hade ju inga uppgifter på det, utan det var bara en ren spekulation från min sida, att ja men Jonas Eneroth till Leksand och sen kanske Axel Brage hamnar i Modo, med tanke på att det sägs att de är ute på målvaktsjakt, och Brage tog ju upp Leksand förra året att det kanske skulle vara en rimlig lösning på hela det här, den här målvaktscirkusen eller den här diskussionen, om vi ska kalla det så. Vad tänker du om det?
Ja, det låter väl inte som en helt omöjlig lösning. Det skulle nog vara bra för alla parter på något vis om det skulle gå att landa. Vi vet ju att Moda har två målvakter som i alla fall folk runt omkring inte riktigt tror på. Och nu när de ska in i ett förmodligen eller kanske ett SHL-kval så... Ja, det krävs ju att man har en bra sista utpost, det vet vi. Ja, Brage är ett bra exempel där. Och, jag hörde inte den podcasten, Adam. Jag är ledsen.
Ja, det är lugnt.
Jag hade inte tänkt en tanke själv innan, men jag läste artiklarna.
Ja, spännande värre. Avslutningsvis här i SHL-delen så ska Bäckis faktiskt få ta sig på uppdraget att i något spår sammanfatta 10-talets SHL, och han ska göra det i form av att utse den bästa femman inklusive målvakt och tränare som vi har sett under 10-talet. Sen ska vi lämna det decenniet där här och stänga 10-talet helt och hållet. Men du får göra det ganska snabbt här, Bäckis, tänker att du får presentera ditt lag.
Ja, då presenterar jag mitt lag väldigt snabbt. Till att börja med, vilken sjuk utmaning det här var att göra. Men till att börja med så väljer jag en tränare som heter Roger Rönnberg. Jag tycker att han har inte bara sitt sätt att träna och coacha ett lag, utan han sätter avtryck i ligan på ett bra sätt och är ständigt en snackis i och runt det. Och det tycker jag är viktigt för hela ligan. Och sen har han gjort fantastiska resultat. Det är ju svårt att ta bort det från honom. Målvakter. Och här ska jag säga att mitt lag har jag baserat på över tid, alltså 10 år i den här ligan, och vilka jag tycker har varit stabilast över tid. Och där måste jag faktiskt säga att Oskar Alsenfelt är min målvakt i det här 10-talslaget. Han har haft dippar och haft sämre säsonger och varit skadad. Men jag tycker han visar igen i år att han är en av ligans absolut bästa målvakter. Så över tid så tycker jag att han har varit kanske ligans bästa målvakt.
För det måste väl vara svårigheten med att ta ut en sån där lag, att jämföra peak och kvalitet över tid, att det är de två värdena man hela tiden står mellan.
Nej, men precis, och det finns ju toppar som har varit helt otroligt bra.
Thomas Greiss i Brynäs kanske?
Ja, exempelvis.
Nej, herregud, det var ju en total flopp alltså.
Tycker du?
Ja, men herre. Ja, nu förstår jag att du är ironisk här också. Ja, vidare till backarna tycker jag. Nu slutar vi skämta här och blir seriösa igen. Ja.
Apropå Brynäs så tycker jag att en kille som har varit där under många säsonger och också varit topp för att använda Tjommes uttryck. Ryan Gunderson går inte att bortse ifrån. Över tid så har han varit helt otroligt bra under så många säsonger i SHL.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Så att han förtjänar en plats där. Och nu kommer vi till mitt exempel. Ingen regel utan undantag. Med anledning av att vara bra över tid. Men tittar man på vad David Rundblad gjorde under säsongen 10-11.
Han gjorde var det 50 poäng? Ja, precis.
50 pinnar gjorde han. Jag tycker det är synd att han aldrig fick etablera sig i NHL. Jag tycker att han är en fantastisk offensiv back. Sen har han andra brister, men ja, är en fantastisk spelare.
Nämndes ju samma andetag som Erik Karlsson och Viktor Hedman och Oliver Ekman Larsson när han var på väg upp.
Nej, grym spelare. Som tyvärr inte kanske hade den smartnessen i defensiven för att faktiskt etablera sig där borta, utan bjöd lite för mycket. Om vi kommer till forwards så skulle jag säga att Brook Little förtjänar en plats med sin produktion. Har också varit lite upp och ner sista säsongen, har haft lite problem med skador och sådär, men över de flesta säsonger han har haft i ligan så har han ändå varit minst topp 10 varje säsong. Imponerande. Som center i den här kedjan så har jag faktiskt valt Joel Lundqvist. Inte på grund av sin kanske offensiva briljans, men däremot att driva ett lag och faktiskt vara ett statement för en hel liga och en hel organisation, så är han den ultimata ledaren för en SHL-klubb. Fantastisk person. Och mitt sista val i den här kedjan som vi har pratat om tidigare i den här podden, det är Jocke Lindström. Alltså hans poängproduktion under 7-8 säsonger, den ligger på nästan en poäng i snitt. Det är helt makalöst.
Ja, det är helt fantastiskt.
Så där har ni den.
Ja, men jag tycker du har gjort ett fantastiskt bra jobb. Jag sitter och funderar här.
Skapar femma faktiskt.
Ja, nej, men jag sitter och funderar på vilka som skulle kunna konkurrera. Jag tänkte Jimmy Eriksson, Mats Zuccarello hade ju några år där på 10-talet, va, med Modo. En säsong i alla fall.
Det är svårt det där som Becker sa inne på tidigare också, det här hur man ska rangordna liksom peak och lång och trogen tjänst och de bitarna, vad man ska lägga in i det. Det är ju skönt att vi får fria tyglar här, så att,
jag tolkar det som att du har gjort ett annat val än jag.
Men ska man prata
nej för 17. Nej.
Ska man prata peak och kompetens då, alltså på det viset, att ta ut en All-Star 5, då är ju ett namn som Alexander Sten given. Men vadå, han hade 4 månader i SHL under 10-talet, vilket gör att han känns orimlig att ta med. Så att jag tycker du har resonerat helt rätt här, Beckis.
Ja. Sen har vi liksom Bud Holloway eller Per Ahlbrandt, som de låg väl på en 70 poäng nästan.
Jakob Silverberg i Brynäs under guldsäsongen.
Ja. Visst. Så att
nej, det finns många fantastiska namn. Jag tycker du har gjort ett formidabelt jobb, som jag sa. Så jag tycker att vi stänger SHL-delen med det laget helt enkelt. Då är det dags för oss, jag, Jon och Beckis, att prata om Hockeyallsvenskan, den här charmiga andra ligan som går in, inte kanske på något upplopp, men vi börjar närma oss någon slutstrid här och det dras ihop om toppplaceringarna och även nere i botten. Men jag tänker inte att vi ska kanske gå in på specifika lag och resonera kring vilka som landar var, utan vi tar några nyhetssnackisar här och det blir ett sportskiftämne helt och hållet här i inledningen av den allsvenska delen. Det är ju så att Micke Samuelsson har blivit permanent sportchef i SSK och Per Kent har förlängt sitt avtal med Björklöven till 2024. Och av de här två smällkaramellerna, Jon, vilken av de två herrarna vill du börja prata om?
Ja, det spelar ingen roll. Vi börjar med Kent då kanske. som kom lite överraskande ändå. Inte att de vill ha honom under lång tid framöver, men han satt ändå på ett kontrakt över två säsonger till, så det var ingenting man satt och väntade på direkt. Men Björklöven ville göra ett statement, antar jag, och visa att man verkligen tänker framåt. Vi har pratat lite om att skicka signaler här, jag har pratat om det, och det är väl det de försöker göra. Jag tror de också har pratat i de termerna att de vill verkligen visa att de tror på Kent, och de vill att han ska vara en stor del av vad föreningen står för här framöver. Och det är klart, med hans start i Björklöven så är det väl inte så konstigt att de vill knyta upp honom på lång tid här. Det har gått ganska bra för den föreningen här på slutet.
Verkligen, och sen han kommit in här i Löven, och han är inne på sin första säsong som du säger, Jon, och toppplacering för Löven, 80 poäng hittills inspelade för 34 matcher, och vi vet ju att Umeålaget är en sovande jätte. Och då är ju frågan till dig, Bäckis, är det här kanske första kliven vi ser för Björklöven att etablera sig på riktigt som en stor förening även i modern tid, om man ska säga så? Och kanske att det här kan vara början på en dynasti?
Absolut, så kan det vara det. Det är lätt eller svårt att sitta och spekulera i det just nu. Per Kent har gjort fantastiska saker med väldigt små medel. Sen är det mycket tid och plats för att man ska gå hela vägen och faktiskt bli ett etablerat SHL-lag. Jag menar, vissa människor fungerar bättre i vissa situationer. Men Kent Nubben Norberg i Timrå, vad han gjorde där och har gjort, det är ju helt otroligt bra. Sen hamnade han i Frölunda och under helt andra premisser och hade svårt att leverera. Så vad jag säger är att det är ju inte säkert att bara för att Per Kente har signat lång tid i Löven att det är en begynnande dynasti, men det får vi se. Däremot så tycker jag att det är ju helt rätt. Det finns ju, det är ju alla rätt i boken just nu att göra så. Jag tror ju personligen att Löven har haft många decennier av tuffa år, men min känsla är ju att det är ju någonting riktigt, riktigt bra på gång där uppe, och det är ju en stad som andas hockey, så att det är ju superkul, och jag hoppas verkligen för Norrlandshockeyn och för SHL att både Modo och Löven kan ta stegen här inom en väldigt snar framtid. Väldigt bra och kul, tycker jag.
Jag vet att det var fläskiga ord att säga att det är början av en dynasti när vi har spelat 34 matcher av en hockeyallsvenska, när Löven har haft det så pass tungt som de har haft de senaste åren. Jag är medveten om det, men det jag var inne på lite är väl att de har lagt grunden för att kunna ta sig upp till SHL och faktiskt kunna vara ett lag där att räkna med under de närmaste åren om det fortsätter. För de har ju inte bara förlängt med Kente på sportchefssidan, de har även signat upp Brian Cooper, kanske hockeyallsvenskans bästa backen, i alla fall topp 5 i mina ögon. Och förlängt med Fredrik Andersson, kaptenen, som mycket väl skulle kunna fungera som en tredje, fjärde center i SHL. De har förlängt med Selin. Det finns någonting i Björklöven att tro på för första gången på många år. Och sen har de här fantastiska publikunderlaget också, som de har haft under alla år, även när det har gått tungt. Men nu ser man ju när det andas lite framgång i den där föreningen, så är det ju i princip fulla hus varje match som spelas i Umeå. Så att jag tycker mig se tendenserna på någonting riktigt stort. Sen som du säger, det är omöjligt att spekulera i var det här kommer landa. Men grunden finns där, Jon. Det kan man konstatera.
Ja, absolut. Och om vi ska återknyta till Kente, så det är lite intressant att kanske prata om det i den här podden tidigare. Men han var ju känd för att liksom jobba med ganska små medel och hitta guldkorn och liksom på något sätt gå den vägen i sitt arbete med här. Björklöven har ju fått betydligt mer att arbeta med och har liksom kunnat jobba och sikta in sig på andra spelare på marknaden och lyckas ju med det också. Det är lite det här med ekonomin, jag orkar inte riktigt ge mig in i det, men det är klart att Björklöven har haft väldigt knackig ekonomi, och nu gasar de på här med hjälp av externa finansiärer, som det heter, och så där. Och det, man är lite fundersam kring vad händer här om de inte tas upp i år eller nästa år. Liksom, vad landar det någonstans? Nu känns det ändå som att de har en stabil grund att stå på. De har ju fått upp intressen oerhört, vilket också säkert har gjort att de har vågat ta ut svängarna lite mer i det ekonomiska när de fyller hallen jämnt. Så det är klart att det går att budgetera upp rätt mycket liksom. Men nu får jag åt många olika håll här. Men just det här, intressant det här med just med Kent, att han, det spelar nästan ingen roll vilken börs han har, han verkar kunna leverera ändå.
Det lät som att Bäckes ville komma in.
Ja, jag tänkte jag skulle spinna på samma spår, men just det här med att Löven är otroligt hypade nu. Men det är fortfarande en förening som har varit ganska långt bort ifrån att spela positiva kval uppåt. Och det här blir, jag utgår ifrån att de kommer att göra det i år, men jag är inte säker på att det betalar sig just i år. Utan jag tror att de kan få det jobbigt, även fast de sopar hem den här serien, att faktiskt gå hela vägen just i år.
Mm, vi kommer att snacka mer om Löven lite senare i programmet när det är dags för mina ultimatum. Jag kan avslöja det redan nu att Löven har en del där. Men den andra sportchefen som vi ska avhandla här, det är Micke Samuelsson som var med i podden här i höstas. Ett uppskattat avsnitt från mitt håll och även från SSK-supporten vad jag har förstått. För att han var oerhört transparent och öppen och sa verkligen vad han tyckte. Han lindade inte in någonting och hade väldigt tydliga budskap egentligen i allt han sa. Oavsett vilka frågor jag ställde, om de var kniviga eller öppna eller lättsamma, så tyckte jag att han var konkret och hade en väldigt klar bild av vad han vill med SSK och hur den föreningen ska ta sig framåt. Och det tycker jag för SSKs del känns tryggt, att de faktiskt får Samuelsson som sportchef. Trots att han har dementerat att han skulle kliva in i den rollen, så landar han där nu. Och det känns som en person som är oerhört dedikerad och brinner för uppgiften och, som jag sa, har en tydlig bild med vad han vill med SSK, Jon.
Ja, verkligen. Jag gillar också det. Han har ju inget riktigt track record i den rollen såklart. Och, det blir upp till bevis vad han tar sig för framöver. Men jag har verkligen fått en bra bild av honom. Och hans, som du säger, väldigt tydligt och rakt ledarskap. Det känns som han har får man säga, hårda nyper, fast, alltså på ett bra vis. Han är inte rädd att ta tag där det behövs, och han kommer, och det kommer att ta lite tid också, men han kommer säkert att strukturera upp det där på det sätt han vill ha det, och liksom och han visar väldigt tydligt vad han vill, och det tror jag är väldigt bra och viktigt för Södertälje i det läge där de är just nu, och verkligen få en sån person att, och lite visionär så där och luta sig mot.
Ja, det är lite nordamerikansk anda över honom också. Det är hårda nypor och det är ingenting som läggs emellan där, utan han pushar framåt, och det verkar också som att han vill få in det här SSK-blodet i föreningen som han har pratat tidigare om när han var utanför klubben för ett halvt år sedan. Då pratade han om det i en intervju med oss, och Anders Eldebrink har ju varit inne på samma spår, att han vill se lite fler SSK-profiler i ledningen och även i laget. Och jag vet att podden Sanni och Svensson har pratat om det, att Linus Widell har de tittat på, Dragan Mesevic också. Så att det verkar som att han vill bygga lite kring några stora SSK-namn i framtiden, Bäckes.
Ja, det låter väl jättebra. Det har ju varit mycket hit och dit i den föreningen, så att och det finns ju många, både SSK-hjärtan och stora profiler. Så att absolut, det är ju en slumrande jätte i svensk hockey, apropå Björklöven också, som man definitivt skulle vilja se lite mer stabilitet och genuin själ i föreningen. Så att jag hoppas verkligen att han lyckas i den ambitionen.
Ja, och ett av de första besluten han verkar ha tagit är ju att satsa på Martin Filander, som uppges ta över till nästa säsong. Expressen har haft uppgifter, även vi på Hockeypuls har också haft de uppgifterna. Och vad tycker du där, Bäckis? Är det ett namn som kan vara rätt för SSK?
Ja, jättespännande, även om jag kanske personligen inte tycker att Martin är min ledarskapsförebild när man följer honom. Men jag tror att han har lärt sig enormt mycket under sina år här på slutet, så att jag hoppas och tror att han har mognat till och lärt sig mycket, så då har han definitivt mycket att tillföra. Det är inget snack om att han kan hockey, så att ja, det är spännande.
Verkligen. Och det handlar väl för SSK den här säsongen om att ta sig upp på topp 8 och kunna dra in lite extra kulor där i några hemmamatcher för att de får spela slutspelsserien. Men sen tror jag absolut inte att de har någonting med ett positivt kval att göra, utan det är för framtiden Samuelsson ska bygga. Vi landar i vårt första allsvenska ultimatum här också. Det är ju så att jag levererar några sådana i SHL och några i Hockeyallsvenskan, och det är Jon som ska få börja svara på den här. Björklöven, under eller över 109 poäng när vi summerar säsongen?
Hur många sa du?
109 poäng, och det är tydligen det allsvenska rekordet under en 52 omgångars serie, och det är Leksand och AIK som har de noteringarna. AIK från förra säsongen, ska vi säga.
Måste jag räkna här, vad har de nu? De har 80. Mm. 18 matcher kvar, vinner. Jo, men det tror jag att de klarar. De landar på 110. De behöver vinna 10 matcher till av 18. Och de har, det sjuka med Löven är att de har inte haft någon riktig svacka under hela säsongen. Och jag har liksom gått och väntat på den, deras tur i gyttjan på något sätt. Men den har aldrig kommit. Nu börjar det ha gått så lång tid att jag tror inte att den kommer. Utan de är så pass stabila och genuint bra att det inte kommer att bli någon sån där 3, 4, 5, 6... sex matcher i rad med torsk och sådär, utan de kommer nog cruisa på här nu och inom kort. Det ska vi vara i för sig om de börjar slappna av lite, om de har säkra den där allsvenska finalplatsen i tid, att de slappnar av på något vis eller börjar träna för det som komma skall. Men 10 matcher eller 10 segrar till, det tar de absolut, så att Björklöven slår rekord.
Bra och direkt svar. Jag måste säga det med Björklöven. Jag tycker mig se en kombination av två framgångsrika allsvenska lag senaste åren i det här bygget. Timrå från säsongen 17-18 när de gick upp. För de hade ju precis som Björklöven ingen svacka under den säsongen. Jag tror inte de hade ett enda tillfälle under den säsongen när de förlorade två matcher eller fler. Och sen hade de ju ett fantastiskt försvar med Niklas Weber, det var han som var jättepropp i SHL, men Henrik Haukeland som tog upp dem, han var ju ruggigt bra under den här säsongen och han hade ju ett igelkottsförsvar framför sig. Så att där tycker jag med sin likhet mellan Timrå och Björklöven nu, men jag tycker mig också se att Björklöven har ett liknande forwardstall som AIK hade förra säsongen. Det finns en bredd och det finns en spets där, så att oavsett vilken kedja som Fagervall slänger ut så blir de oerhört tunga att möta, och det är det jag tycker känns så sexigt och intressant med det här Lövenlaget, att de har liksom flera delar från senaste allsvenska årens topplag, och det tycker jag de gör väldigt starka också inför slutstriden här och inför ett potentiellt kval också.
Tror du Löven-supportrarna är glada att jämföras med fjolårets Gnaget eller?
Ja, det kanske nej, inte.
Men, alltså, men de har ju den där Timrå-delen också. Jag förstår absolut vad du tänker, och det ligger absolut någonting i det, att de har väl kanske hela paketet då, som AIK saknar en del av paketet.
Mm. Ultimatum nummer två, det blir också en statistikdel. Vi spinner vidare på det spåret. Jonathan Jonsson eller Jonathan Dahlén? Allsvenska poängrekordet. Vilken Jonathan slår det?
Ja, nej, men det blir väl Jonathan Jonsson, va? På tal om någon som inte riktigt slår på takten och bara liksom gungar på. Det fortsätter och levereras från honom. Han har ju gjort ett litet ryck nu också. Det skiljer väl ändå 5 poäng om jag tar det från bakhuvudet här.
Mm, det är 5 poäng.
I poängligan och så pass bra som man har ju sett honom på daglig basis här under hela säsongen, och han har ju tagit 1, 2, nästan 3 kliv känns det som, från att vara lite ifrågasatt i fjol, och han hade tungt och han satt ju på läktaren och match och sådär, och nu har han, det är ett helt annat liksom paket av Jonathan Jonsson den här säsongen, och han har ju också kedjekamrater som, alltså de levererar, så är det bara. Men sen, vad är poängen i kvar då? 77?
Precis, Pelle Arbrandt gjorde 77 poäng på 42 matcher säsongen 08-09. Men om Jonsson fortsätter ha samma poängsnitt som han har nu, då kommer han landa på 84 poäng efter 52 matcher. Det är helt sinnessjukt bra siffror.
Ja, precis.
Så har vi sinnessjukt samtidigt där, Bäckes?
Jag tror det.
Ja,
det
man ska komma ihåg att Jonsson, nu har inte det heller har i skallen någonstans, men han har väl gjort typ 35 poäng som mest tidigare i Hockeyallsvenskan, och nu har han gjort 55 med 18 omgångar kvar, så att han gör en helt sjuk säsong.
För att återkoppla till det vi pratade om under SHL-delen där med Brynäs, så att ett problem för dem har varit att de inte haft någon egen utveckling på spelare, och så nämnde vi att Björn Hellqvist kanske kan komma in i Brynäs. Det är väldigt intressant där tycker jag, att Hellqvist har ju faktiskt fått utveckling på flera spelare under de här två säsongerna, så, som du nämnde Jonsson, men titta på till exempel Karlqvist, vilka kliv han har tagit, Mattias Norlinde, Tom Hedberg, där har vi en coach som verkligen kan få spelare att lyfta säsong efter säsong.
Ja, absolut. Det är ju många, väldigt många som har tagit kliv. Liksom. Det är inte bara de du nämner, utan det finns fler också. Viktor Berglund nu är ju otroligt bra exempelvis. Och det finns exempel före tiden i Modo också på spelare som tar kliv under Hellqvist. Att det är någonting i hans ledarskap som får folk att växa. Och det är klart, det är ju ett svar här på varför Jonsson har blivit så mycket bättre, att han... Det är i alla fall Helke som drar upp just att han har fått träna ordentligt för säsong liksom, och väldigt fokuserat byggt upp sig själv. Absolut. Han har väl typ jobbat som snickare eller någonting på sommaren tidigare, och nu har han fått arbeta väldigt proffsigt med försäsongsträning och sånt, och det är ju inte bara han utan det är hela laget som har fått steppa upp på den fronten, och Hellqvist är ju sjukt nördig när det kommer till fysträning och den biten, och det märks på spelarna också.
Ja, men du svarar att Jonathan Jonsson slår poängrekordet, kanske till och med att båda kommer göra det, men att Jonsson får den bästa noteringen och därför rekordet. Så kan det faktiskt bli.
Inte omöjligt.
Nej, spännande värre. Nu är det lite Jon Häggqvist show faktiskt, för att precis som Bäckis gjorde under SHL-delen när han presenterade sitt decennielag under 10-talet, så ska du få göra detsamma, Jon, från Hockeyallsvenskan. Och det är en liten svårare liga kanske att plocka ut en femma, en målvakt och en tränare ifrån, för att jag vet att de hockeyallsvenska supporter, om man ska kalla dem så, hatar det här uttrycket, men det är någon form av utvecklingsliga och en plattform för något annat. Så att de här bästa spelarna har ju försvunnit, vilket gör att det kanske är svårt att resonera som vi gjorde tidigare, att men ska man ta piken eller ska man ta någon trotjänare som har varit i ligan under många av de här åren? Hur har du tänkt?
Jag har väl inte tänkt alls, jag har bara kört.
Som vanligt eller?
Ja, exakt. Nej, men det är klart det
är som när man glömmer ICA-kassan.
Ja. Ja, nej, men jag har blandat och gett lite grann här, och ja, det var svårt, jättesvårt som du säger, så är det ju en liga där de som är riktigt bra, de är ju bara där tillfället och sen försvinner de. I och för sig är det väl lite grann så i SHL också, det finns ett större fönster där för de bästa spelarna och ta sig till. Men just Hockeyallsvenskan, jag har gått igenom alla möjliga lag och lister och allting här, och det är väldigt många namn som har passerat revy liksom, och jag skulle ju man skulle kunna plocka vissa guldkorn. Ska jag ta Anze Kopitar kanske? Ska jag ha honom med i mitt lag?
Det är helt otroligt. Linus Klasen också kan man slänga in där som toppspelare.
Bobby Ryan, Philip
Bobby
Forsberg,
Ryan, just det ja.
Ja, precis. Micke Backlund, Patrik Berglund. Det är ju så många namn som har varit bra men som bara varit tillfälligt. Så jag har försökt att tänka lite mer på trotjänarbiten. Och landat i, var ska jag börja någonstans?
Ja, kör bakifrån.
Vi börjar med tränaren då. Ja, precis. En tränare som jag tycker mycket om, och som han kom in som en frisk fläkt. Känns väldigt modern. Också en av de absolut trevligaste tränarna man har sett på. Jeremy Colliton. Mora IK, ni är ju väl bekanta med honom också, dels hans person och hans gärning. Det kändes som att han höll på att skapa en dynasti, Adam, men han gjorde inte det.
Nej.
Han hamnade i NHL istället.
Tänk vad Mora hade varit om han hade varit kvar.
Exakt, och det jag tänkte säga, att det kanske är ett mått på också lite grann organisationen i Mora, att och i retrospekt att man inser vad han faktiskt bidrog med till den föreningen själv, sett till vad de är idag.
Och det säger ganska mycket om hur sköra vissa föreningar är, att en person kan förändra en kultur och en anda på det viset. Att hittar man en nyckelfigur, nu har vi pratat mycket om det under Brynäs-delen, så kan det innebära framgång. Och det säger ganska mycket om många klubbar, tycker jag.
Verkligen. Det kan vi skriva en bok om.
Ska vi göra det?
Det kan vi göra.
Vi tre lanserar någonting under 2020. Det kommer vara en flopp. Det kommer inte vara någon som
köper den boken. Nej, det trodde jag heller.
Vill du köra målvakten kanske?
Yes. Ska jag lansera en målvakt här kanske? Mm. Jonas Fransson landar jag i. Det är också här, det är så många namn som har passerat revy, men jag landar i Fransson. Han känns genuint stabil på många sätt. Han var ju med och tog upp Rögle till SHL. Gick väl inte så bra i SHL, men sen hamnade han i Vik. Gjorde bra säsonger där också. Jag tyckte att han kom in här i Västervik ett par år på slutet också och var ganska trygg för dem också, och en spelare luta sig mot där, och framförallt så har han ju bra stats i kvalserier, och när det drar ihop sig i slutet så har han steppat upp, så att mitt val föll på Jonas Fransson.
Får jag slänga upp en bubblare där?
Du får slänga upp vad du vill.
Jag tycker väl ändå att Henrik Haukland ska nämnas också i den här meningen. Jag har inte varit i Hockeyallsvenskan under särskilt många år, men ändå tagit upp två klubbar, Leksand och Timrå.
Ja, absolut. Absolut. Men det tror tjänar biten av dem som...
Jag köper Fransson. Jag tycker Haukland
också... Han har väl bara gjort två säsonger med Haukland i Allsvenskan. Eller?
Ja, han hade väl några matcher säsongen innan Leksand gick upp 14-15. Då var de ju i SHL, Bäckes. Du kan det här bättre än mig. Haukland först. Det var 15-16 som var enda allsvenska säsongen. Sen var det SHL och sen var det Timrå för hans del.
Ja, han har bra track record. En bubblare blev han, Henrik Haukland. Backsidan då. Här är både en trotjänare och så en som var här lite mer tillfälligt. Vi börjar med trotjänaren. En personlig favorit för mig är Stefan Andersson, Björklöven. Levererat under många år. Han är inte den flashigaste spelaren. Han är inte jättesnabb på rören, eller vad han har ju slutat nu. Men han var en sån där spelare som man kunde luta sig mot. En bra back helt enkelt. Han gillar jag. Sen har jag plockat in en moring till faktiskt, i Kevin Mitchell, som bara var i Sverige två säsonger, men gjorde två riktigt bra säsonger, varav den andra helt sjukt bra offensiv. Jag vet inte, vad blev han? 3-4 i totala poängligan. Han gjorde väl över 50 poäng, så att riktigt bra back. Inte heller den vassaste på rören. De två hade det gemensamt.
Men var väl mentor till många spelare också. Jag minns att sättet han hjälpte Lukas Bengtsson under de där säsongerna i Mora, och tog honom till en topplacering i poängligan också, och utvecklade honom i att spela i samma backpar. Så att, bra namn Mitchell tycker jag, för jag hade helt glömt bort honom.
Och han blev väl också kapten där typ direkt, vilket säger väl en del om honom. Det var väl också, om jag minns rätt, var det väl själva poängen med värvningen, att de skulle hitta någon som var lite förälder till många andra där. Men ja, Mitchell fastnade jag för. Kedja då. En spelare som har harvat på, om man får använda uttrycket, länge, som jag ser också här varje dag. Henrik Björklund. Inte den flashigaste spelaren på något sätt, och han är nog inte så glad kanske över att han har blivit liksom synonym på något sätt med Hockeyallsvenskan, för han har väl velat uppåt naturligtvis, men han har varit en sån som har hållit på väldigt länge nu. Han har väl målrekordet nu också. Han har sina brister, men han är ändå liksom, han är Hockeyallsvenskan på något sätt för mig, så att han fick en plats här. Sen Adam. Vi pratade om det här innan, och du hade ju förväntat dig att jag skulle ta med Conny Strömmer här. Men jag gjorde faktiskt inte det. Jag har inget bra skäl till varför, men jag valde istället Marcus Eriksson. Vita hästen, också en trotjänare, och också ett passningsgeni som Conny Strömmer, en veteran numera då, som fortsätter att leverera, och alltid gillar honom. Han är kul att se. Han fick en plats här i som center. Har gjort väldigt mycket poäng under många år också.
Vadå, så det stod, du valde mellan Marcus Eriksson och Conny Strömberg på centerpositioner alltså?
Ja, precis.
Conny Strömberg som center, har vi någonsin sett det?
Ja, nu har vi varit där.
Har han det?
Jo, nu har han det i grund och botten. Sen har han inte på slutet kanske, men...
Ja, kanske under sina första år i och för sig. Ja, men det kan nog, ja, men jag vet inte om jag köper, alltså Marcus Eriksson tar du före, där är jag skeptisk alltså. Jag vet inte, har inte Conny, han har väl två poängliga segrar, tagit upp Örebro.
Ja, men det börjar bli så länge sen nu. Sen visst jag ska sammanfatta hela 10-talet, så att Och Conor kommer bli arg på mig nu då, när han inte får med.
Men du kommer få några samtal nu, va?
Det kan det bli. Han får leva med det. Jag vill prata om honom i alla fall. Då lovar jag att
ta. Nej, men jag röstar på Conny här i alla fall. Jag vet inte vad du säger, Becke. Ska inte du fälla avgöran så sågar vi Jons lag här och tar över.
Nej, Conny Strömberg måste alltid vara med på en lista.
Han är i och för sig också hockeyallsvenskan personifierad. På något vis.
Fast han är ju lite,
han är många ligor personifierad.
Ja, det är. Ja, det. Nej, men okej, vi köper det. Marcus Eriksson som center, och då har vi ett tvåårsnamn kvar.
Ja, ett tvåårsnamn kvar, och nu fastnar jag här i Modo igen, men Patrik Karlqvist vill jag ha med. En artist ut i fingerspetsarna och på sina bästa dagar, och de blir faktiskt fler och fler hans bra dagar, tycker jag. Den här säsongen har varit riktigt, riktigt bra. Så är han otroligt sevärd, kan göra väldigt mycket med en puck och med motståndare, och han har liksom fått kämpa i sin karriär, och han, det känns som att han är på väg mot någonstans där han borde vara, och det kanske är så. Den här säsongen, jag tyckte som natt och dag, alltså han har gjort poäng i många säsonger nu, men just den här säsongen så tycker jag att han tar ett helt annat ansvar och är betydligt mer en spelare att luta sig mot för Modo. Och därför hamnar han här på min lista. Artisten Patrik Karlqvist.
Jag skulle säga jag vågar nästan sträcka mig så långt som att säga att det är en skandal att Jonathan Dahlén inte är med.
Ja, men det här... Ja, mycket attackerar.
Alltså han har, vänta här nu, han har ändå jag känner inte att jag var lika aggressiv mot Bäckes när han presenterade sitt SHL-lag.
Ja, men det var ju genomtänkt. Det här är ju för fan en ren jävla övikslista i grund och botten.
Och då har ändå Jon suttit i 4 dagar och funderat på det här. Och fnulat fram och tillbaka.
Ja, men
Dahlén, 4,5 säsong tror jag det är i Hockeyallsvenskan. Snittat över 1 poäng per match. Tagit upp Timrå, blivit ett språkrör nästan för hela ligan, skulle jag säga. Jag är chockad och besviken.
Var det inte min lista det här? Jag skulle få välja mitt drömlag.
Va? Ja, men jag känner att du har inte tagit an dig uppgiften på rätt sätt, så jag måste ta över det.
Får jag skylla på att jag är alldeles yr här efter alla helger och jul och nyår? Jag vet inte ens fan vilken planet jag är på längre.
Jag godtar inte den ursäkten.
Det blir bra rubriker.
Nej, men det är ditt lag.
Det blir bra rubriker.
Vad sa du?
Det blir bra rubriker på alla som petas i drömlaget.
Ja, det är det enda man vill i livet. Bra rubriker och klick. Ja. Det är det man lever för. Men ingen Dahlén alltså, utan Karlqvist, Marcus Eriksson och Björklund i forwardsuppsättningen. Sorgligt. Nej, jag skämtar bara. Jag gillar alla de tre. Det måste jag flika in här också. Bäckis, vad tycker du om det här laget?
Jag tycker det är lite för övikcentrerat, måste jag säga ändå. Conny, jag ändå refererar honom till Örnsköldsvik i grund och botten också. Även om det var
jag petar ju Conny.
Ja, men han var med i våran diskussion. Men, ja... Nej, jag vet inte vad jag ska säga riktigt.
Säg ingenting. Det
finns ju, med tanke på Leksand har ju så många jojo-säsonger. Ja. Så det borde finnas något namn där som man skulle kunna slänga in. Jag vet inte.
Jens Bergenström var kandidat.
Bergenström hade
med.
Först kunnat vara med. Men, han var väl bra där.
Bergenström bubblade.
10, 11, 11, 12, 12, 13 eller vad fan det var. Men det var ju ändå ganska tidigt på 10-talet.
Jonas Frögren, nej. Mattias Timander, nej. Jag vet inte. Ja, det är för korta perioder helt enkelt. Intressant. Då har vi våra årtionde lag presenterade på DSL och Hockeyallsvenskan. Ni kanske har förstått vad jag tycker om de båda. Vilken av mina kompisar och kollegor håller mig mest om här. All in på Bäckes lag, måste jag säga.
Det kanske finns en anledning att jag är mer frekvent återkommande då, eller?
Ja, Jon, vi kan tacka av det här och säga att det här var ditt sista avsnitt för, ja, i princip någonsin skulle jag vilja påstå.
Ja, men det var kul. Det var kul så länge det var det.
Nej, du har gjort det fantastiskt bra. Det är faktiskt så att du ska få välja låten vi går ut på och avsluta det här analysavsnittet med. Det är ju så att jag ska säga till alla som lyssnar och kanske inte hängt med i svängarna. Vi kommer ju med ett analysavsnitt varje månad. Så det blir 3-4 gäster och sen så kommer det en vecka när vi kör analyspodd om Hockeyallsvenskan SHL. Och det är väl det fjärde eller femte i ordningen som vi gör den här säsongen. Så att jag tycker det är skitkul att bjuda in några av kollegorna och diskutera våra två högsta ligor. Och Jon, du får äran att bestämma slutlåt idag.
Jag borde ju ha tänkt på det här precis som förra gången när jag också blev tagen på sängen. Oj, nu får jag panik. Kan du klippa här?
Panik? Ska du börja klippa? Absolut inte.
All right. Du får...
Men alltså, en låt som jag tänker på när jag tänker på Jon, då tänker jag, har ni hört Roger Pontare, Hey Lola?
Nej, jag tror inte det. Däremot så har jag hört Una Paloma Blanca. Då tänker jag på Jon. Den, det kan vara Jons låt.
Vad skönt att bli förknippad.
Det kan vara Jons låt.
Nej, men jag vill inte ha det.
Jag tänker mer på Pont. Pontares 70-årskris eller 60-årskris eller 65-årskris eller vad det nu är, Lola. Jag tycker att ni ska kolla in den på Spotify i alla fall. Det är en helt ny look och ett helt nytt sound som jag hörde den häromdagen och jag blev chockad över vad Roger Pontare har landat i sitt musikskapande. Och det, av någon osökt anledning så började jag tänka på Jon Häggqvist.
Åh, herre jösses.
Jag vill inte att vi ska avsluta den här podden, men även om du har liksom lobbat för det här nu. Men jag har en annan låt, en av fjolårets bästa låtar, talande också för både den här podden och min session i podden. Allting tar slut med Opet. Otrolig låt.
Ja, den är bra faktiskt. Jag tycker vi avslutar med den då, trots att jag vurmar för Lola med Roger Pontare. Vill man höra den så är det väl bara att logga in på sitt Spotify-account. Bäckes, tack som vanligt för att du var med.
Stort tack.
Jon, det var faktiskt kul. Jag ska sluta häckla det. Du gjorde ett bra gästinspel här när Pelle Hägglund var bekväm och inte ville vara med.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, verkligen. Och tack till alla er som har lyssnat på det här programmet. Jag hoppas att ni har synpunkter på vad vi har sagt. Då är det bara att höra av sig till... Ni får faktiskt mejla Marcus Bäckström och Jon Häggqvist den här gången. Jag orkar inte med er med. Jo, ni får såklart mejla mig också. adam.johansson@mittben.se eller hör ni av er på Twitter. Där finns ju alla vi tre faktiskt. Slut på 2020 års första... Ja, det är första podd faktiskt med mig, Adam Johansson, Marcus Bäckström och Jon Häggqvist. Vi är tillbaka om en vecka igen. Då hoppas jag att ni är med oss även då. Tack och hej!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.